Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av The Björn Lindhoff Experience. Min samtalspodd där jag träffar och pratar med människor som jag tycker har något intressant att prata om. Och vad kan egentligen vara intressantare än tanken på att leva så länge att man får uppleva den dag då mänskligheten etablerar kontakt med utomjordisk intelligens? Kanske är det så att den dagen närmar sig. Den 29 juli i år rapporterade SVT om förhören som den amerikanska senaten höll med den tidigare underrättelseofficeren David Grush. I förhören svor David Grush under ed på att USA har omhändertagit såväl varelser som farkoster som inte kommer från vår planet under lång tid. De ska ha haft kunskap om dessa utomjordiska varelser sedan 1930-talet. Två piloter vittnade dessutom om att de personligen sett mystiska farkoster. I samma reportage säger Claes Svahn, ordförande i UFO Sverige: "Det här är givetvis omskakande och, om det är sant, en världssensation." Alltså, jag kan inte annat än hålla med. Så varför toppar inte den nyheten alla löpsedlar? Är det kanske så att hela tanken kring UFO:n är lite för svår för folk att ta in? Min svåger Viktor, han har i alla fall fascinerats av det här sedan flera år tillbaka. Han har sett alla så kallade UFO-filmer som cirkulerar. Och han har läst all info, såväl rykten som läckta dokument som offentliggjorts de senaste åren. Och nu ska han få prata av sig ordentligt. Hejsan Viktor, välkommen till podden.
Hej. Hej.
Tack så mycket.
Tack för att du ville komma. Du, vi sitter på ditt jobb, du arbetar som tatuerare. Mm. Eftersom jag ändå är här så tyckte vi båda att jag kunde få en ny tatuering under tiden som vi pratar.
Yes.
Vill du säga vad du kommer göra eller blir det en överraskning?
Jag tycker vi kan se vad jag ska göra. Utan att, du behöver inte veta hur den ser ut. Men jag kan bara berätta var den är tagen ifrån. Och den är från 1500-talet. Först så tänkte jag att jag ville göra X-Files-affischen. Som är på Fox Mulders kontor. Men jag har varit väldigt inne på medeltidsgrejer det senaste. Så... den här hittade jag, den har dykt upp ganska många gånger faktiskt i UFO-sammanhang. Men det är nog en av de tidigaste UFO:erna som man har sett på bild. Så den är från 1500-talet, det är från en nyhetsartikel om när de såg ett krig i himlen ovanför Nuremberg i Tyskland.
En nyhetsartikel från 1500-talet alltså?
Ja.
Spännande.
Så den, det är som en gravering. Ja, jag tyckte den var cool. Och det är nice. Och den, jag känner att den hör ihop med det jag är inne på nu. Och det är kul med någonting som är taget från historien.
Cool. Jag ska inte tjuvtitta förrän du är färdig. Men vi kör igång under tiden.
Okay.
När det gäller UFO- rapporten och allt det där som har rapporterats senaste åren, vad skulle du säga är den enskilt absolut mest spännande informationen eller mest spännande uppgiften som har kommit fram?
Det finns väldigt mycket att ta ifrån, men jag skulle säga i nutids, så som det ser ut nu, så ska jag nästan säga att David Grush fallet är så trovärdigt det bara kan bli. Det är flera vittnen, alla har vittnat inför kongressen. Det finns bilder, video, det finns radarsignaler. Så, för mig så blir det inte mer trovärdigt än så. Men jag skulle säga att kanske det mer intressanta fallet för mig är Bob Lazar. Får jag börja tatuera lite eller?
Ja, kör under tiden, för fan. Det är klart du får börja tatuera.
Jag måste bara sätta på mig handskarna. Jag är nästan lättare för att prata samtidigt som jag tatuerar.
Okej, då får du börja tatuera tycker jag. Ja.
Om du flyttar fram benet lite bara.
Så. Ja, vi gör alltså den här på mitt högra ben nere vid vaden typ.
Ja. Yeah. Okej. Det kommer låta lite nu, hoppas det är okej att lyssna på fortfarande.
Jag hör dig i alla fall.
Ja. Jag gör första strecket här nu då. Kändes det?
Ja.
Gjorde det ont?
Ja. Det gör ju det.
Det blev faktiskt någonting också.
Ja, då var det värt det.
Okej. David Grush, som jag pratade om innan. Han dök upp på typ sent 80-tal som kanske en av de första så här riktiga visselblåsarna som kom fram i alltså stor media.
Sa du rätt nu eller menar du Bob Lazar?
Förlåt.
Du sa David Grush.
Jag menade Bob Lazar.
Ja, för du sa Bob Lazar innan du började tatuera.
Ja, jag menade okay. Bob Lazar.
Vad sa du? Bob Lazar dök upp på 80-talet.
Ja, sent 80-tal. Och han berättade att han hade jobbat på en tillhörande bas till Area 51 som heter S4. Och jobbade med att försöka att, vad heter det, åter... När man
han gjorde reverse engineering.
Ja, reverse engineering på alien-teknologi. Och det var faktiskt samma journalist som gjorde den storyn som hjälpte David Grush att föra sitt vittnesmål i kongressen. George Knapp. Och han har hamnat lite vid sidan av, skulle jag säga, sen dess. Och... han liksom dök upp igen nu för några år sedan. Då var det en annan journalist som heter Jeremy Corbell som gjorde en ny dokumentär om honom som visades på Netflix. Och så det var lite där jag... Det var nog där jag fick upp ögonen för det faktiskt. Jag visste inte om honom så mycket innan. Men under den tiden som har gått mellan sent 80-tal och nu så har det kommit fram ganska mycket nya bevis på att det han säger kanske är sant.
Det som Bob Lazar säger alltså?
Ja.
För att jag vet ju, Bob Lazar, jag känner ju till han. Det är ju ett ganska kontroversiellt namn.
Mm.
Han är ju bland annat dömd för att ha drivit bordellverksamhet
yes.
på senare år.
Ja, det stämmer. Men han har väl utmålats lite som en galning liksom. Och det finns liksom nyhetsklipp från 80-talet när han byggde om sin Honda till att ha en jetmotor som han åkte med till jobbet och såna här grejer. Så man märker, han är ju inte dum i huvudet. Liksom. Han har ju någonting där.
Vad hävdar han att hans jobb gick ut på? Det där reverse engineering som han gjorde där på ja. S4. Vad var det för något?
Alltså, för det första så var det en väldigt lång typ uttagningsperiod innan han ens fick sätta sig på jobbet. Men på den här basen så hade de, jag tror kanske att det var en 4 olika skepp som de hade att jobba med. Och jag tror de hade hållit på med det ett tag, men de har liksom inte kommit någon vart riktigt. Och han beskrev det lite som att om man skulle skicka en kärnreaktor bak till medeltiden. Man kan trycka på några knappar och kanske sätta på den, men man förstår inte hur någonting fungerar ändå liksom.
Men han menar alltså att han fick i arbetsuppgift att plötsligt stå där inför 4 kraschade rymdfarkoster och försöka lista ut hur de skulle funka.
Ja, precis. Och sen så jobbade han väl där i ett par år och jag tror anledningen till att han kom fram i media till slut var för att de har jättehård uppsikt över personal som har den här typen av security clearance och de upptäckte att hans fru var otrogen mot honom och då i den vevan så tror jag att de började tvivla på att han var liksom helt där mentalt för att fortsätta med jobbet och inte säga någonting till någon. Så då blev han han blev orolig för sin egna säkerhet och gick ut med det helt enkelt.
Mm. Om vi summerar upp lite så här vad Bob Lazar har gått ut med sedan många år tillbaka, vad David Grush gick ut med nu i de här förhören och allt annat. Vad är det egentligen som olika amerikaner menar på att de har sett för något?
Ja, men det, jag tror att de alla håller med om att de har sett någonting som flyger på ett sätt som ingenting på jorden kan flyga på. Ingen hade överlevt att sitta i de här farkosterna. Och att de finns på riktigt. Det är väl egentligen det de har kommit fram till. Sen om det är aliens eller inte. Det är väl... alltså alla är väl eniga om att antagligen är det. Men det är, jag tror inte det är alla som riktigt vågar säga att det är det. Så de här tre vittnena som var i den här David Grush-förhöret.
David Grush och två piloter.
Ja, det var ju David Fravor och någon mer som jag inte kommer ihåg namnet på. Men de är ju liksom inga ufologer eller intresserade av aliens överhuvudtaget. Så de är väl kanske lite konservativa liksom i vad de officiellt vågar säga.
Just det. I de här David Grush-förhören så säger han ju att USA har även varelser i sin förvaring.
Ja, precis.
Han säger inte att han har sett dem.
Nej.
Men han säger att han känner till att det finns då varelser från någon annan civilisation eller planet.
Ja.
I förvaring av amerikanska då militären. Det är ju helt... det är ju häpnadsväckande information.
Ja, det är ju verkligen. Och om man jämför med det som har hänt senaste veckorna med det här Mexiko-fallet. Det har varit någon så här fake kongress typ där de har visat...
den här mumien.
Ja, precis. Och jag ska inte säga att den är 100% fake, men det är mycket som pekar på att de inte är på riktigt.
Alltså den där verkar så fascinerande. Det är liksom en samling. Jag läste att de har röntgat den och kom fram till att det är diverse djurben som skelettet är gjort av. Det har alltså någon suttit och gjort liksom ett pussel av olika djurben.
Ja, precis.
Tänk att tillverka liksom en fejkad hand av diverse ben man hittar. Ja.
Och då de gjorde en undersökning innan. För alltså det är, jag kommer inte ihåg, när jag tror kanske att det var runt 2014 faktiskt. Det är bara en siffra som ploppar upp. Men det är tidigare än den här kongressen i alla fall. Och då röntgade de kropparna och de kunde kartlägga typ alla ben som var i den här kroppen från olika djur. Och de hade failat ganska mycket också. Det ena lårbenet var upp och ner och lederna i fingrarna var också liksom, de stämde inte överens med för att benen är liksom lite bredare på ena sidan där lederna går ihop och såna här saker. Så de hade satt ihop det helt fel. Och jag tror att kraniet var någon slags själva delen där som håller hjärnan var någon slags lama kranie kom de fram till.
Okej. Okay. Ja.
Och sen det verkar som att de har pusslat ihop det här mer korrekt denna gången. För jag har sett nya bilder, röntgenbilder då.
Är det två, det har inte jag fattat, är det olika mumier alltså?
Ja, det är tre stycken.
För de här som de röntgade 2014, det är inte samma som de hittade?
Alltså jo, det är 100%, det är samma.
Ja, det är det.
Ja. Och jag tror personen som visade upp dem den här gången, han har åkt dit för någon gammal scam tidigare också. Jag tror att det var något liknande. Så att det är liksom inte världens trovärdigaste vittne. Och jag menar, det är intressant hur en sån grej får så mycket mer genomslag än David Grush-fallet. För min del i alla fall så känns det som att det blir liksom inte mer på riktigt än att vittna inför kongressen, och det finns så mycket bevis som backar upp dem dessutom, så att det är nästan, det är svårt att säga att det inte skulle vara sant det han säger liksom.
Nej, det är verkligen fascinerande att han sitter under ed och berättar att jorden har sedan många, många år tillbaka haft besök av utomjordingar, även om man inte använder det ordet. Och att amerikanska militären har både farkoster och varelser i förvaring. Döda varelser då. Och det som det skrivs om i tidningarna är de fejkade mumierna i Mexiko. Ja, det är faktiskt lite som att man vågar inte, eller vill inte ens tro på att det kanske kan vara sant.
Nej. Jag tyckte bara som en sidogrej, det som Dave Grush sa som jag tyckte var mest intressant var att det tidigaste fallet av ett UFO som har kraschat var i Italien. Och att det sen plockades upp av Vatikanen och därifrån så skickades det över till USA. Det är liksom, det är bara så jävla coolt att Vatikanen har suttit på UFO:n.
Aha.
För jag, det är också en sån där grej som har varit lite i, som har liksom, vad heter det, rört runt som information på internet tidigare, är ju att Vatikanen har ju haft som ett möte om ifall det skulle vara så att vi kommer fram till att det finns liv på någon annanstans, intelligent liv någon annanstans än på jorden, hur det liksom skulle påverka religionen. Och jag tror de kom fram till att det är okej. Okay. Vi är alla Guds barn.
Aha.
Ändå.
Det är ändå trevlig sak att möta om.
Ja.
Hörru Victor, hur kommer det sig att du har snöat in så mycket på det här? För du har ju läst sjukt jävla mycket om det, och du kollat på galet mycket olika filmer, och du har avfärdat en del som så här rena hitta på grejer och andra saker som nej, men det där bestämmer jag mig att jag tror på och så vidare. Vad är det som du tycker är så fascinerande med det här?
Men jag tror det har liksom alltid, jag har alltid haft en fascination för allt egentligen, bara väldigt nyfiken på vad som finns i världen, och för min del så bara tanken på att det skulle finnas liv någon annanstans, det är bara så fruktansvärt intressant. Jag, för mig så känns det så självklart att det här är den största upptäckten som någonsin skulle kunna hända liksom. Men jag har ju märkt att jag tror inte att alla delar den uppfattningen faktiskt.
Alltså personligen så tänker jag hela tiden, jag är över 50 år, jag tänker att tänk om jag skulle hinna leva så länge så jag verkligen får uppleva den dag då mänskligheten börjar inleda liksom handelsförbindelser, kommunikation, relation med liksom så här utomjordiska varelser. Det skulle vara så in i helvetes jävla ballt.
Mm. Ja, jag håller med. Och det, jag tror också det är bara en så här intressant tanke vad även som människor, varför, vad våran liksom poäng på jorden är liksom. Jag känner att det finns en stor koppling däremellan. Och
jag tänker lite att tajmingen är så jävla bra. Alltså så här, om vi kollar oss omkring på planeten just nu så känns det ju som att vi skulle behöva hjälp med en hel del problem. Mm. Alltså klimatkris, fucking jävla intolerans och krig och allmän jävla mänsklig dumhet som är på jorden just nu.
Ja.
Tanken på att det skulle komma hit några och kanske hjälpa oss att styra upp shit är ju inte helt motbjudande. Det låter ganska nice.
Ja, verkligen. Det, på vissa sätt så känns det nästan som att det skulle vara vår enda räddning vid det här laget, är att någon smartare än oss kommer att styra upp läget.
Samtidigt så när man kollar på liksom science fiction filmer och all, eller typ 99% av alla liksom storiesar som finns som involverar rymdvarelser, så är de ju nästan alltid fientliga.
Mm.
De kommer och så är det alltid nästan någon invasion och så är det alltid något krig, så kommer jordmänniskorna på något sätt så här att klara sig liksom.
Mm.
Det är liksom som att vi alltid har blivit uppväxta med att lära oss att den dag rymdvarelser kommer så kommer det vara farligt.
Ja.
Men jag vet inte, jag har så svårt att vara rädd för en rymdinvasion. Hur känner du där?
Men jag tror lite som det jag pratade om innan, att jag tror att vi nog är mer lika än vad vi gör nu. Alltså vad var det Stephen Hawking sa, att han vill ju inte att vi skickar ut, vi har ju de här plattorna vi skickar ut i rymden som ett slags vykort från jorden, och att det är, han tycker det är en jättedålig idé för att
ja, han menar på att vi vill inte bli upptäckta.
Nej, vi vill inte bli upptäckta, och om man är så långt fram som de skulle vara då, att de kan resa mellan planeter.
Ja, solsystem till och med.
Ja, så är det liksom, då är vi som en amöba i jämförelse. Och jag tror inte riktigt på det. Jag tror att de skulle dels så tror jag kanske att de skulle behandla oss lite som vi behandlar civilisationer som har hamnat åt sidan. Det finns ju den här ön, vad heter den? Det var en journalist som fick en pilbåge på sig.
Just det, jag har sett bilderna. Ja.
Ja. Ja. Där håller vi oss undan och låter dem liksom,
låter dem hålla samma som så här, de få okontaktade stammarna i Amazonas.
Ja,
de låter vi gärna hållas.
Ja.
Ja. Så har det inte varit länge dock, men på senare tid så är det så.
Ja, och sen så på jorden är vi ju väldigt unika jämfört med alla andra djur liksom. För absolut, det finns många intelligenta djur, och jag tror att djur absolut har känslor och sådana saker, men det är ingen som utvecklas i den takten som vi gör. Och vad kommer det ifrån? Varför strävar vi efter att förnya allting hela tiden och komma framåt? Och där tror jag liksom allt typ hör samman på något sätt som jag tror liksom inte att vi
tror du på forntida astronauter, alltså att de har varit här. Det finns ju en teori om att det har varit rymdvarelser här och gett sitt DNA till apor som har blivit oss så att säga.
Alltså nej, kanske, jag vet inte, det är möjligt faktiskt, det är, who knows, men just det här att jag tror inte den liksom utvecklingen framåt sker utan att man har känslor eller musik eller relationer och allt det där vi har som liksom, vad var det, Stephen Hawking, han beskriver dem nästan som en sån här svärm, känslokall svärm som bara ska komma och utplåna oss liksom.
Mm.
Och jag tror att de har...
Jag tror att han exemplifierar med hur vi har historiskt hanterat nya civilisationer.
Ja.
Och då tänker inte han på att vi lämnar stammarna i Amazonas i fred.
Nej.
Utan då tänker han på när europeerna hittade USA typ och bara skövlade liksom.
Ja. Men där har vi väl ändå kanske utvecklats lite i alla fall.
Man vill ju hoppas det.
Ja. Inte jättemycket, men lite. Och de här varelserna från rymden har ju garanterat gått igenom det här. De har lärt sig från sina misstag.
Förhoppningsvis. Det där är ju vad jag tror också. Det där är ju min tes också. Om man har lyckats ha en civilisation så pass lång tid som man lär sig att förflytta sig mellan solsystem eller galaxer,
ja,
då har man lärt sig att hålla sams.
Då måste man liksom lära sig att hålla sams. Och, för det är det som är anledningen till att vi kommer framåt, är att vi kan föra information framåt.
Ja,
och alltså dela den.
De framsteg mänskligheten har gjort genom samarbete.
Ja, exakt. Så att, nej, jag är inte... Jag tror att de är ganska schyssta. Faktiskt. Det är min teori i alla fall.
Om vi kollar på faktan då. Du nämnde Bob Lazar. Ja. Vi har pratat om de här förhören i senaten och det. Vad finns det för mer intressanta fakta som talar för att utomjordiska varelser har varit eller är på besök på vår planet?
Alltså, för det första så känner jag att bara tanken på att vi är de enda som finns i den här, i universum, det känns ganska otroligt. Och det tror jag de flesta ändå håller med om. Men som intressant, alltså, det finns ju liksom ingen fakta riktigt så. Det finns vittnesmål, det finns olika dokument på saker. Men det första riktigt intressanta fallet är väl egentligen Roswell. Det var någonting som kraschade i Roswell. Och militären gjorde faktiskt en pressrelease där de sa att det var ett UFO.
När var det här? Det var typ 50-talet, 40-talet?
47 var det. Och så det finns tidningsklipp på när de egentligen officiellt säger att de har hittat ett UFO. Och sen några dagar senare så vänder de totalt och säger att det var en luftballong de hittade. Och sen i efterhand så är det flera personer som var inblandade i det här som säger att det var aliens. Bland annat vad kallas det? Begravningspersonen som gjorde kistor.
Jaha, begravningsentreprenören.
Begravningsentreprenören sa att han tillverkade 4 kistor i barn-size.
Samtidigt, om det är rymdvarelser så är det jättekonstigt att begrava dem.
Jag vet, det är jävligt skumt.
Militären borde inte begrava dem, de borde sätta dem i ett labb kan jag tycka.
Det är ganska skumt, jag förstår inte heller varför de skulle sätta dem i en kista. Men i alla fall så var det ett av vittnesmålen. Sen är det militären som var med i tidningen sen när de ändrade sig och skulle visa att det var en luftballong. Det finns en bild från ett nyhetsklipp där också, där det är en militär som sitter med något silvrigt material i händerna och ja, de säger att det är en luftballong. I alla fall, han säger att det inte var det. Och jag tror det var någon sjuksköterska. Ja, det är alla möjliga som har kommit fram. Jag tror egentligen de flesta som var inblandade i det där har kommit fram sen i efterhand och sagt att det inte var en luftballong utan det var ett UFO. Och det är väl egentligen Alltså jag skulle säga att det nog är det kändaste faktiskt. Det liksom utan den incidenten hade det aldrig varit något X-Files eller något sånt. Det känns som att mycket UFO-lore kommer just från Roswell.
Jag kom på en sak. När jag ställde frågan så sa jag så här, vad är det som för intressanta fakta som talar för att utomjordiska varelser har varit eller är på besök på vår planet, sa jag.
Ja.
Är det vår planet? Tänk om det faktiskt inte ens är vår planet.
Men det är väl lite det som är problemet, är att vi tänker att det är vår planet. Men vi delar ju den med massa andra varelser som...
Ja, men jag tänker, tänk om det är de som har varit ända från början, liksom, att vi är deras jävla experiment.
Det har jag faktiskt sett några vittnesmål som där de pratar, alltså där de har haft mer kontakt med aliens som har sagt att religion är liksom bara det har vi fått från aliens.
Att det finns alltså vittnesmål där folk har haft kontakt och pratat med.
Ja, inom militären. Och det är ju det David Grush vittnade om nu inför kongressen också. Och vilka är det mer egentligen? Jag vet att Kanadas före detta försvarsminister...
Just det.
Han har gått ut och sagt att vi har haft... kontakt, alltså så kommunicerat med aliens. Israels för detta rymdförsvarschef eller minister säger samma sak. Så att det jag, när jag börjar liksom tro lite på saker, då är det att det kommer från massa olika håll och det liksom stämmer överens med vad den andra har sagt.
Du nämnde att Kanada, du nämnde Israel och sånt där, men jag har ändå känslan att alla de rapporter som har kommit ändå kommer från USA.
Mm.
Men rymdvarelser som syns på jorden borde ju synas av alla länder.
Mm.
Hur kommer det sig att vi bara hör saker från typ USA?
Alltså det är ju inte som att det inte händer någon annanstans. Det folk ser ju UFO:n över hela världen. Det är inte bara i USA de gör det.
Nej, det är klart. Men det är väl, de rapporterna vi hör liksom från myndighetshåll, de kommer från USA.
Alltså dels är det vad media väljer att plocka upp. Och sen så tror jag liksom att USA är lite av en världs... polis liksom. Jag tror att de nog tar hand om fall utanför USA också. Och det, ja, återigen var någonting som togs upp i det här vittnesmålet, var att de liksom sköter fall utanför USA. Och sen så det verkar ju som att det är en ganska stor koppling mellan kärnvapen och UFO:n.
Ja, det där har jag hört om. Berätta mer om det. De har svävat över...
Ja, det... Alltså, det så var det faktiskt... jag tror faktiskt att det var NASA som släppte en... Nej. Ja, det var antingen Pentagon eller NASA som släppte en slags karta där man kunde se vart det var flest vittnen med folk som hade sett UFO:n. Och... det var väldigt tydligt att hotspotsen var liksom runt kärnvapen och typ kärnkraftverk, ska jag säga. Men framförallt kärnvapen, och där är ju super mycket vittnen som har gått ut. Jag tror kanske att det var ett, alltså nu kommer jag säkert ha fel i allting jag säger, men jag för mig att det var ett vittnesmål inför kongressen för många år sedan som handlade om just vad militära hade sett på kärnvapenbaser. Och då var det att de kom dit och de kunde stänga av alla avfyrningsmekanismer stängdes av.
Det har jag hört om, att det var någon militärövning som NATO typ hade.
Ja.
Och så skulle de skjuta iväg kärnvapen, provsprängningar då.
Ja.
Och plötsligt funkade ingenting.
Ja.
Och så svävade det samtidigt typ några farkoster över platsen.
Ja, precis. Så att det verkar egentligen som att där det är som mest UFO:n är kring de här länderna som har kärnvapen, så det är väl främst Kina, Ryssland och USA.
Det är ju ett tecken på att de skulle vilja oss väl i sådana fall. Att de liksom bryr sig om oss.
Ja, om man ska försöka se något slags mönster i det hela, så då är det ju det här budskapet att teknik kommer att förgöra oss och sådana där saker. Så att,
ja, på det sättet verkar de ju schyssta.
Ja, och det är en ganska... Alltså, jag brukar ju väldigt ofta fråga folk om de har sett någonting. Och då var min gamla kompis Marcus och hans pappa han träffade på en alien när han var i typ 20-årsåldern och bodde i sin friggebod. Jag menar, han är sån här superkonservativ äldre man som det är liksom ingen så foliehatt i övrigt, men han hade i alla fall träffat på en alien och den sa precis samma sak som de flesta säger.
Han har alltså träffat en öga mot öga som, och kommunicerat.
Ja, det är en sånt där riktigt mardrömsscenario.
Och det är liksom inte kompis i en kompis utan en kompis pappa helt enkelt.
Ja. Ah, ja. Jag har varit hemma hos honom jättemånga gånger och han har
pratat om det.
Ja, han har ett helt bibliotek med UFO-böcker som han liksom, det blir ett stort liksom intresse efter den här händelsen.
Du har aldrig sett något, det är inte därför du har det intresset.
Nej, jag tror fan inte jag har gjort det faktiskt. Om jag ska vara ärlig, tyvärr så har jag inte sett någonting än. Men jag känner liksom inte att det behövs för att man ska tro på det vid det här laget. Och sen, alltså oavsett om det är sant eller inte, så det är väldigt intressant. Det är ju någonting som händer i alla fall.
Du är övertygad om att det är någonting som händer. Jag sa i början att vi sa i början att det är konstigt att inte alla nyheter bara rapporterar om det här typ hela tiden. Jag spekulerade i starten om det kanske är svårt för folk att ta in. Vad tror du det beror på?
Ja, alltså jag har undrat lite över det. Och alltså dels bara, jag vet inte om folk är så jävla intresserade. Alltså... Och sen, det kanske är lite too much just nu. Det är covid, vi har inga pengar och inga jobb. Och sen... Krig i Ukraina. Och jag vet inte om man liksom orkar bry sig riktigt. Det kanske är en mer intressant nyhet i liksom en bättre värld än vad det är just nu.
Ja... Ja, det är en ganska tragisk tanke att världen är lite för hemsk.
Ah.
Världen är liksom för jobbig för att vi ska ha ett intresse av att ta in en sån pass spännande sak som att det finns rymdvarelser här.
Ja, men jag kan liksom inte riktigt se vad det annars skulle vara. Liksom. Det bara känns som, alltså på det stora hela så tror jag inte folk är så jävla intresserade faktiskt. Eller så är det, man behöver se mer innan man ens kan fundera på det. Det behövs en bild helt enkelt.
Ja, det är nästa steg. Vi har haft förhör, vi har vittnesuppgifter, vi har lite suddiga filmer. Är nästa grej som kommer hända att det visas upp ett UFO eller en varelse, tror jag?
Det har ju varit väldigt tyst sen den här kongressen var. Och det har inte kommit ut mycket nyheter alls egentligen på vad så här, nästa steg ska vara. Jag tror att det ska bli mer vittnesmål. Men fan, jag tror det kan dröja innan de vågar släppa en bild på något faktiskt. Jag tror det. Jag hoppas att det dyker upp, men jag tror då får det nog vara någon som läcker det. Jag tror inte det kommer komma igenom någon så officiell källa.
Man kan väl kanske tänka sig att det är som mycket av det materialet som har visat hittills, det vill säga först har det läckts och sen har det bekräftats att det var äkta.
Precis.
Liksom.
Precis.
För så har det ju varit med flera filmer och så. Eller hur?
Precis, det var ju det mesta som visades nu, det kom ju fram för jättelänge sedan faktiskt. Så vad var de här tre videosarna som släpptes av Pentagon? De läckte ju flera år i förväg.
Exakt, och sen nu här om året så menar ju Pentagon på att de kommer från oss på riktigt.
Ja. Så det är liksom oftast den vägen som information kommer. Det är också lite, jag tror det stora liksom intresset kommer för min del. Det är som en så här jakt på information.
Varför tror du att det är så viktigt för vissa myndigheter att hålla det hemligt då?
Ja, det är ju en av de så här stora frågorna. Är så här, varför skulle den här konspirationen ske överhuvudtaget?
Ja, det är en konspiration. I betydelsen att ja. Det finns en sanning där ute som de inte erkänner.
Nej, precis. Men David Rush la ju fram det som att det är som ett kallt krig mellan Kina och Ryssland och USA i så här, det är en kapplöpning av vem som blir först med att kunna utnyttja den här alien-teknologin.
Mm.
Så det kan ju vara ett svar på det hela liksom.
Herregud, vad vi är primitiva. Man vill ju gärna tro att den dag som mänskligheten verkligen på riktigt förstår att vi inte är ensamma i universum, den dag skulle vi sluta vara länder. Ja. Den dag skulle vi bara vara jordmänniskor.
Verkligen.
Jag har ju en idé om att jag tycker att astronauter borde förbjudas att ha landsflaggor på sina rymdkläder. Därför att jag tycker att så fort man lämnar jorden så representerar man inte längre ett land, utan då representerar man jorden. De borde ha liksom en jordflagga på sig. Och här är lite samma grej att fan, om de nu sitter inne och försöker knäcka då hur den här teknologin fungerar, så är de fortfarande intresserade. Om de vet att det är från andra, från utomjordisk intelligens, är de ändå intresserade av att vara länder.
Ja, men det är rätt. Jag tror inte vi har en flagga för jorden än.
Nej,
faktiskt.
Jag tror inte vi
har inte det.
Vi har inte de visionerna, tror jag, på
Nej.
Jorden. Jag tror liksom inte vi är så jävla fast i idén om att gränser är viktiga på något sätt. Så att vi har nog svårt att tänka att den dag vi faktiskt är en planet bland andra civiliserade planeter, så måste vi ju representera jorden och inte så här, ja, men hur dumt skulle det kännas att träffa en rymdvarelse och säga hej, jag är Björn från Stockholm, Sverige. Ja. Det naturliga är givetvis att säga jag är Björn, jag är från jorden.
Precis. Det är väl det kan nog ligga ganska mycket i det liksom, att alltså ur ett militärt intresse så är det ju lättare att hålla igång krig om man kan liksom sätta oss mot varandra istället för att göra något som enar oss. Och sen också så här, det är en ganska stor bomb att släppa på mänskligheten att ja, det finns den här andra rasen, de har varit här, vi vet inte vad de gör här, de är 10 000 år fram teknologiskt, om de skulle vilja så vi kan inte försvara oss mot dem. Och så men det är liksom vad tror du?
Ja, jag tror att vi människor, alltså så här, vi har ärvt våra hjärnor av våra apförfäder. Vi är inte så jävla smarta och vi saknar förmågan att ha visioner. Vi saknar förmågan att du nämner det, de är 10 000 år framför oss. Vi har inte ens förmågan att tro på att vi kommer finnas kvar om 10 000 år. Och det tycker jag är jättetragiskt. Då tror jag att idén om att vi en vacker dag skulle bara representera vår planet är också för svår att ta in. Liksom.
Min tanke är lite att vi är de som håller på med teknik på det här sättet, att vi kom på ett sätt att föra information framåt till nästa generation så att de kan bygga vidare på den och nästa generation kan bygga vidare på det. Jag tror ändå att meningen kanske, dels typ meningen med att vi söker mening, det hjälper oss att komma framåt hela tiden, det ger oss ett driv. Och sen, jag tror liksom inte att det är så himla svårt igen, alltså jag tror att meningen på det stora är att vi ska komma vidare och flyga till andra planeter. Det är vad jag tror är liksom poängen.
Det tror jag med.
Typ som att en fågel har vingar för att den ska kunna flyga. Jag tror att vi har fått vår intelligens för att vi ska flyga ut i rymden.
Det tror jag med. Jag tror att liv, även om vi nu pratar om att det finns liv ute i universum, så tror jag att liv är så pass ovanligt i universum så att vi har ett ansvar att hålla så att säga så mycket liv som möjligt just vid liv på planeten tills vi knäcker koden hur man tar det till andra solsystem för att det ska kunna finnas liv där. Och den tidsram vi har att jobba på, det är så att säga de där 4 miljarderna åren som vi har på oss innan solen utplånar oss typ.
Ja. Det är våran deadline.
Ja, det är våran deadline. Men innan dess måste vi hålla sams och ta hand om planeten så pass mycket samtidigt som vi lär oss hur man tar sig till andra solsystem och andra galaxer. Det är helt övertygad om att det är så att säga vårt syfte på jorden.
Ja.
Och det kanske det är då för andra, de här rymdvarelserna som är här. De kanske har en gång i tiden så att säga skickat iväg lite sporer eller amöbor eller tidiga byggstenar för liv till jorden. Det vet man ju inte.
Ja. Men en annan lite intressant grej jag sett ihop med den här Mexiko-mumien. Det är liksom, varför skulle den se exakt ut som vi tror att en alien ska se ut? Liksom? Jag tror att de ser ut exakt som vi tror att de ser ut faktiskt.
Någon form av humanoider liksom.
Ja, exakt. Det är återigen liksom med, det finns nog en viss poäng med att vi ser ut som vi gör. För att vi ska vara en social varelse så har vi ett ansikte med ögon och mun och allting som pekar framåt så att man kan se direkt vad den andra känner och såna här saker. Och vi har fingrar och armar och ben så att vi kan plocka upp saker och pilla med saker. Och jag tror ändå att det skiljer sig nog inte så jättemycket från hur liv skulle uppstå på en annan planet faktiskt. Likaså om ett rovdjur har liksom stora vassa tänder eller tentakler som bränns och en fågel av vingar och så vidare. Liksom. Jag tror att en intelligent varelse ser nog, alltså det är nog rätt troligt att de ser ut ungefär som oss, skulle jag säga. Vad känner du?
Ja, jag är inte säker på det. Jag tror att det finns olika former av intelligens, men jag hör vad du säger och jag gillar tanken på att behovet av att så att säga kunna läsa de andra varelserna, att det är universellt, att det liksom är någonting som sträcker sig över kosmos. Jag gillar den tanken, det gör jag. Hur går det med tatueringen?
Det går ganska bra. Jag får bara flytta på ditt. Vänta, får jag lite till.
Så. Börjar du bli klar eller?
Nej. Okej, okay, jag kör på lite nu.
Kör på lite du.
Ja, för att nå dit att man reser till andra planeter, så att det krävs någonting ganska närliggande till oss ändå. För att ha det liksom, det är ju fan ingen annan som vill åka till rymden på jorden än oss.
Nej, det är sant.
Så därför och sen också de som har sett aliens då, om man ska tro på vad de säger, så är det typ så de ser ut. Det är grå, lite kortare gubbar, men
ja, det är de vittnesmål man har hört och sett. Ja, nu kör du på lite.
Ja, nu blir det lite action här.
Det är kul att när jag ringde dig och frågade om du ville vara med i den här podden, så frågade jag om du klarar av att prata ufon och tatuera samtidigt.
Ja, alltså,
och då sa du att det är det enda jag gör hela dagarna.
Ja. Jag skulle säga så här. Det är typ det enda jag gör, helt ärligt. Men det är lite då, jag behöver liksom inte, de är liksom fast, de måste lyssna på mig oavsett vad. Så att jag kan bara säga det som dyker upp i hjärnan. Det var lite svårare att typ svara på frågor samtidigt som jag tatuerar.
När vi träffades för några veckor sedan så pratade du om det malaysiska planet.
Ja.
Vad heter det? MH...
MH30. MH30.
Var det så det hette? Ja, det är det som bara försvann över havet helt plötsligt.
Det malaysiska planet.
Ja. Berätta vad du berättade för mig och berätta om filmen du visade för mig också.
Ja, okej. Det dök upp på Reddit, en gammal video. Den dök upp på internet bara någon månad efter att det malaysiska planet försvann, i alla fall. Det var många år sedan den videon laddades upp på internet. Och sen så bara dök den upp igen. Jag vet inte om det var någon som kollade igenom det här webbarkivet och hittade den, eller om de bara random kom över den på YouTube. Jag är inte helt säker på att den låg kvar på YouTube faktiskt. Men då var det en satellitvideo. Det var ett väldigt intressant case, för att jag tror bilden folk kan ha av de här UFO-trådarna och communityna som finns på
MH370 heter det, va?
MH370, så heter det. Ja. Mm. MH370. Jag tror bilden man kan ha av de här forumen på internet är att det är liksom kompletta foliehattar, men och det är det väl i och för sig till viss del, men det är nästan som en tävling om vem som kan debunka något först, så att det är väldigt sådär, det blir väldigt granskat liksom. Och just den här videon var väldigt, väldigt svår att säga om den var fake eller inte.
Men MO370 var ett plan, det försvann för flera år sedan.
Ja.
Och i samband med att det försvann så väldigt snabbt hamnade en video på internet, men det var ingen som uppmärksammade den.
Nej.
Och sen dök den upp då i relativt nutid,
ja,
igen. Och de gick igenom det och mycket talar för att den är sann. Och den videon föreställer...
Ja, det är ett plan som är i luften och dyker upp tre typ ljusbollar som börjar rotera runt planet. Och sen så blir det ett stort ljus och planet bara försvinner från till ingenstans. Det bara är helt borta.
Jag såg ju den där videon, du visade mig den.
Ja.
Var kan man se den om man som lyssnare vill kolla in videon? Det är inte YouTube man hittar den på.
Nej, det är inte YouTube. Man får gräva lite för den faktiskt. Jag vet inte. Prova Plane Disappears UFO MO370.
Det som jag tycker är lite intressant med den, det är det att vi pratar om att rymdvarelserna har så här hängt över kärnvapenanläggningar och stoppat militärövningar och grejer.
Ja.
Och sen plötsligt skulle de eventuellt bara trollat bort ett plan, ja, med passagerare.
Ja. Absolut, det är lite motsägelsefullt skulle man kunna säga.
Om det inte är flera olika rymdvarelser.
Ja, och det lutar väl åt att det är det faktiskt. Det varierar lite. Vissa säger att det är så många som liksom 40 olika raser. Det var faktiskt han som hade Lockheed Martin. Han hade en intervju med George Knapp där han pratade om det fanns typ runt 40 olika
rymdgubbar
som är på jorden. Men absolut, det är
coolt ändå om det är så pass mycket olika former av liv i universum.
Ja, det är ju liksom Star Trek.
Fast, ja, det är ju Star Trek
på riktigt, helt enkelt. Och det är, hur coolt är inte det?
Ja.
Alltså varför är det är typ som att Harry Potter är på riktigt för min del.
Ja.
Det är som bara magi egentligen.
Ja.
Okej, nu gör vi de tunna linjerna. Har du sett några UFO?
Nej, däremot när jag var i Amazonas för typ 12 år sedan med familjen så sa våran guide där att han såg UFO:n i djungeln varenda kväll. Jag tror att han kanske överdrev lite när han sa varenda kväll.
Ja.
Men jag kan tänka mig att liksom, han såg inte ut som han ljög. Och jag kan tänka mig att om man är en rymdvarelse och besöker jorden så är Amazonas en intressant plats.
Amazonas verkar ju vara lite av en hotspot, tycker jag.
Det är ju artrikedom alltså.
Ja.
Vad tror du det skulle betyda för mänskligheten då om vi plötsligt liksom fick det där beviset som gjorde att allihopa verkligen trodde på det?
Mm.
Om de visade upp rymdvarelser eller om rymdvarelserna själva plötsligt landade och stod där i direkt sen TV och pratade, höll tal till jordens befolkning liksom. Vad skulle det betyda för vår planet och för mänskligheten?
Alltså om de skulle vara villiga att dela med sig så hade ju betytt allt. Det hade ju potentiellt kunnat lösa alla våra problem på jorden med energi och allt sånt där. Men
tror du det hade förändrat människors...
Det är ju lite sad
om framtiden på något sätt.
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Och sen, det är ju lite sorgligt att tänka att vi skulle vara helt ensamma i universum.
Ja, det är oerhört tragiskt.
Det är fan... Det är lite depressing faktiskt. Jag hade tyckt var jätteskönt om det fanns någon mer där ute. Men... Ja, frågan är om vi hade tagit emot dem ändå. Vad tror du? Tror du att vi hade varit snälla mot dem?
Ja.
Eller tror du att vi hade skjutit dem?
Ja, du, det är en bra fråga förresten. Jag vill ju tro att vi hade varit så pass impade av dem så vi automatiskt varit snälla. Men du har nog rätt i att det finns mycket skjutvapen. Det är nog många som har tagit upp sina pickor och börjat skjuta mot dem. Så är det nog. Jag började allting med att säga att det vore fantastiskt att få uppleva den dag då vi etablerar kontakt med utomjordisk intelligens.
Och det håller jag med om. Det är liksom, om jag får se det här innan jag dör, det är liksom min önskan.
Du, hörru Viktor, om andra som lyssnar på det här programmet vill komma till dig och få en tatuering och prata ufon, eller lyssna på dig när du pratar ufon samtidigt som de blir tatuerade, var hittar man dig då?
Man hittar mig på Instagram. Jag heter Human Sticker. Och det är bara DM-a. Jag har jättemycket tid där. Kom. Cool. Jag kan tatuera... Jag tatuerar inte bara UFO-n. Jag kan tatuera andra saker också.
Men det är mycket medeltid just nu.
Mycket medeltid just nu. Mycket, ja men typ, tänk som gamla graveringar ungefär. Det är vad jag kör på.
Human Sticker på Instagram.
Ja.
Coolt.
Kom förbi. Ja men sådär. Nu är vi klara.
Oj! Ska vi se här, ska jag försöka komma upp lite och titta. Ja,
Här är solen och alla orbs som flyger runt den.
Avbildning från 1500-talet.
Yes.
En av de tidigaste avbildade UFO-sightingsen.
Ja.
Du, hörru Viktor, tack igen. Det har varit king att få prata med dig och tack för tatueringen.
Tack själv.
Kul att ha med dig i podden.
Ja, detsamma. Det var kul att få vara med.